Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Hallå och välkomna till våran podcast Kulturbanan, avsnitt 53 kanske?
53, nej 54 ser du.
54, avsnitt 54. Och det är med mig, Ida Thirén, live från Berlin, och med dig.
Pontus de Wolf, live från Alskog på Gotland.
Gotland.
Wow.
Jag kanske ska vara mer specifik. Jag är live från Neukölln i Berlin.
Ja, se där.
Jag kanske kan vara ännu mer specifik.
Det blir med en gång mer spännande då. Eller att ja, man känner precis. Att man är så här extremt lokal och liksom jordad i platsen man befinner sig på.
Det är sant. Det är inte så abstrakt längre. Det är så här, jag är från Tyskland. Jaha, okej.
Ja, som när man geotaggar bilder. Då känns det astråkigt att liksom skriva Stockholm.
Mm.
För att
jo,
det ska vara
det
mer liksom räntmästartrappan eller något sånt där.
Just
extremt
det.
Specifikt.
Men det är nästan, jag är nästan tvärtom när jag bor till Los Angeles och sådär. Då har jag nästan gjort tvärtom att jag säger att jag har bott i USA. För då säger man såhär, jag har bott i USA. Jaha, okej. Okay. Det låter inte liksom... Mm. Men säger man att man bor till Los Angeles eller New York, det får folk så himla mycket förutfattade meningar och de beter sig jättekonstigt. Inte alla, men vissa människor blir verkligen konstiga då. Och bara såhär, jaha, vem tror du att du är? Eller går i defensiv eller blir såhär avundsjuka eller blir har massa förutfattade meningar om de här platserna och vem är det som bor där och vem är som söker sig den platsen. Och det är sällan positivt faktiskt när jag säger till folk att jag bor till Los Angeles.
Oh, wow.
Det är inte neutralt. Om man
hur
säger
kan
så.
Du stå för det? Typ?
Ja, men det är inte så här, neutral plats. Typ. Så här, jag bor i, jag vet inte. Men typ London känns lite mer neutralt på något sätt än typ Los Angeles. Det är bara min personliga erfarenhet, jag vet inte. Men Berlin känns lite mindre hotfullt för folk. Det är liksom så här, hon är i Berlin. Det är inte
verkligen.
Så att hon tror att hon är.
Ja, är här, men liksom London-Berlin känns ju också som att man har kunnat säga det i generationer. Alltså liksom,
ja, det är sant.
Om min mamma hade bott i London, då hade folk fattat vad hon menar. Fast på sitt sätt liksom. Men hon hade inte kunnat bo i LA. Då hade det varit liksom verkligen en annan planet.
Det, ja, precis. Det kanske är just det att den har lite den här exotiska flavorn över sig liksom. Mm. Det är ändå så här lite pretentiöst på något sätt. Eller så anspråksfullt. Typ. Alla vet att det är så här dyr plats och där händer det mycket saker, mycket kändisar.
Ja.
Jag vet inte ifall det är det som gör att folk blir lite så här, vad är det här typ?
Jo, men man associerar det ju med att man har jobb där. Alltså som är specifikt ett så här LA-Hollywood-jobb. Att man jobbar med
ja,
musik.
Ja, det kanske är din värld musik eller min värld kanske som film eller filmmanus. Eller,
ja. Mm. Ja, det har jag hört att de sysslar också. Men, ja, men exakt. Att man liksom gör anspråk på något vis. Så här, vad har du to show for?
Ja, men lite så. Eller så här, liksom. Vad vill du göra? Vad tror du att du håller på? Jag vet inte. Jag uppfattar bara att jag är sällan mottagen på samma positiva sätt som om man var på så här, jag bor i Göteborg typ. Eller jag bor liksom i Värnamo och så här.
Ja,
det är mycket mer sympatiskt. Så här, jag bor i Los Angeles. Aha, okay, ja. Jag vet inte. Det är inte alla, men jag har märkt tendensen. Så därför brukar jag ofta säga att jag bor i USA istället för att säga att jag bodde i New York först och sen i Los Angeles.
Ja.
Det är liksom det är mycket trevligare bemötande då. För det är så här, USA, det är så här abstrakt. Typ. Vad fan är det där?
Om du säger att du bor i Berlin, då är liksom allt från low life och uppåt accepterat.
Det är lite mer, jag uppfattar att i alla fall i min ålder, då uppfattar jag att Berlin är lite mer neutralt. Mm. Är du 22 och bor i Berlin, då är det lite så här, okej, okay. Ja.
Ja, ja.
Det finns också...
Får det ur kroppen.
Ja, precis. Det finns förutfattade meningar om det också. Mm. Men är man liksom 35 plus och bor i Berlin, då är det liksom inte lika mycket förutfattade meningar. Men så här, okej, du har jobbat väl med något kreativt och kanske trevligt för dig. Typ. Låt oss som en trevlig stad och ha barn i. Så. Det är lite annan vibe.
Eller du har hittat dig själv och åker dit för att andas.
Ja.
Känner jag också.
Det, kanske det är det jag gör nu då. Det är det jag gör nu.
Nej, men det är inte det. Det är inte det man gör i LA. Nej. I LA åker man ju liksom i vår ålder för att tömma sitt garage.
Ja, precis. I mitt fall åker man dit för att tömma ett garage. Där jag bott en hemlös i garaget, så att det var väldigt mycket saker.
Helvete.
Ja, det var mycket saker som jag inte kunde behålla på grund av olika kroppsvätskor och annat. Men nu är jag i Berlin. Jag är ju faktiskt här. Jag kanske ska berätta varför jag är här.
Ja, gärna. Ja. Jag är nyfiken själv.
Ja, jag har ju varit här nu en vecka. Vi spelade in podden på tisdagen, jag åkte på onsdagen. Och anledningen, jag kommer vara här en och en halv vecka till, så totalt 2,5 vecka. Och anledningen att jag är här är faktiskt för att jag fick ett stipendium för att åka till Berlin. Nu blev det gärna så mycket mer, blev jag mer fittig. Nu blev det inte lika sympatiskt längre. Jaha, okej, men tror hon att hon är. Nu kan jag inte komma undan med den här gulliga grejen till dig. Men jag har fått pengar för att åka hit. Ah, okej, okay. Vem fan är jag? Nej, jag sökte pengar från en publicistklubben som är så här, för journalister och skribenter och sådär. Och de har jättemycket stipendium att dela ut. Så jag var verkligen en av väldigt många som fick stipendium. Och jag sökte pengar för att åka hit och läsa tyska. Och det kommer att täcka mina kostnader att läsa tyska i 2 veckor. Och saken är att jag har bott i Berlin i nästan 3 år tidigare. Mm. Och även varit här efter det under längre perioder. Känt från bland annat min roman, Att omfamna ett vattenfall. Mm. Så om ni vill veta om Ida i Berlin 2010-ish kan ni läsa min bok. Det finns i pocket. Väldigt bra sommarläsning.
Ida i Berlin lät nästan som en palindrom. Men vi går inte in på det.
Exakt, ja precis.
Min nästa bok.
Så jag befinner mig åter på samma plats som boken utspelar sig. Mycket i samma område, för det är nämligen där min tyska kurs befinner sig. Så jag är där varje dag, där boken utspelar sig. Så det är lite speciellt att titta på så här. Det finns en väldigt central scen i boken som utspelar sig på en spårvagn vid Rosenthalplatz. Och jag tar den där spårvagnen nu varje dag för att gå till min tyska klass. Så det är lite speciellt att jag liksom återupplever så här. 12 år senare återupplever jag det som jag beskrev i min bok. Alltså så här, ja.
Du gör ju som så här Harry Potter. Fanresor när man åker till så här, Victoria Station typ.
Plattform 9,5.
Är det omlok, M10. Ida?
Ja, precis.
Du har
det är samma tåg.
Det är toppen.
Det är samma tåg och det är samma årstid och det är samma temperatur. Det var 36 grader här i söndags till exempel, och det är också i boken väldigt, väldigt varmt, och jag befinner mig så lite speciellt då att återuppliva. Jag kan till och med ha sett en person som finns med i boken häromdagen, jag är inte säker.
Wow.
Så det är mycket speciell tid, så här, speciellt udda sammanträffande. Men så att först var jag här då i några dagar och värmde upp inför klasserna, och min kille Gabriel följde med. Så vi sprang runt på lite utställningar, bland annat på det finns en biennale här i Tyskland, eller här i Berlin, som är en konstbiennal, och den, alltså biennalbetyden kommer varannat år, om man inte är bekant med de här termerna.
Jaha, det var inte jag, men det var ju bra att upplysa.
Alltså bi är ju 2, alltså bisexuell, bi, vad kan man säga?
Bilateral.
Bilateral, ja. Det betyder ju 2. Bilingual. Så att det är ju då biennale, så det är varannat år, och det tror jag, var det den 13:e gången här, kanske 10:e gången, och jag har varit på 3 av de här, tredje gången. Och jag var där för 2 år sedan och jag var där för 10 år sedan. Eller 12 år sedan. Men i alla fall så det är då en konstutställning. Och den är på flera olika platser. Jag har varit på 2 hittills. Kunstverket som ligger i mitten. Och Hamburger Bahnhof som är en gammal tågstation som är ombyggd till konsthall. Som jag verkligen rekommenderar att besöka om man åker till Berlin. Oavsett årstid. Den är helt otrolig lokal tycker jag. Den är väldigt vacker lokal. Det är liksom gammal, jättestort rum med så här gammal tågstation, så det är på konst överallt. Och det är på ytterligare 3 platser till, men jag har bara hunnit besöka 2. Och biennalen är väldigt politisk, måste jag säga. Det är väldigt mycket så här antikolonial, eller dekolonial, antirasistisk konst. Så att den är mycket konceptuellt, kan man säga. Vilket innebär att det är väldigt lite exempel måleri, utan det är väldigt mycket så koncept och sådär. Vilket också har sin charm, men det är ganska tungt, måste jag säga, för det är verkligen dark, heavy subjects. Viktigt såklart, men det är inte så mysig eftermiddag på museet, utan det är så här: okej, nu går vi djupt in i det här. Bland annat, kanske allra mest psykiskt utmanande med alltihopa som jag har sett hittills var ett konstverk, jag ska kolla upp vad konstnären heter sen, men där man går in i en sån här labyrint med olika upptryckta bilder från Abu Ghrabi fängelset, ni vet, där de låste in de här påstådda 9-11 jihadisterna, alltså, ja. Vad heter han nu igen? Osama bin Ladins folk liksom. Man låste ju in dem i fängelse. Mm. I alla fall, det är amerikanska soldater som liksom befinner sig med då påstådda liksom terrorister och så vidare i väldigt så här sexuellt våldladdade situationer. Mm. Alltså det är så här, de personerna förnedras på ett så här, ganska sexuellt vis. Och de här bilderna, enda beviset för att det här krigsbrottet, eller man ska säga, pågick, var för att amerikanska soldaterna själva fotade som en slags så här, haha, kolla vad jag gör. Jag får den här personen att visa rumpan. Liksom,
ja, just det. De satte koppen
och hålla dem runt halsen. Ja, precis. Mm. Du minns de här bilderna. Ja. De bilderna har han tagit och tryckt upp i så här flera meter högt och byggt som en labyrint när man går igenom de här väldigt stötande bilderna. Mm. Och det var en skylt utanför som var så här, varning, det här är verkligen inte för barn och det här är verkligen inte för känsliga personer. Jag klarade det för att 2 meter, så var jag tvungen att gå tillbaka. Ja. För jag bara, jag pallar inte det här. Nej. Alltså jag vet att det finns, jag förnekar inte sanningen, men mitt psyke klarar inte det här. Jag får mardrömmar, jag klarar inte det här just nu. Så att jag är väldigt känslig med sådana här grejer, men vissa människor är ju inte lika känsliga. Men det här säger någonting om utställningen, alltså det är väldigt mycket sån här politisk konst.
Mm.
Så att det har jag gjort de sista dagarna. Och nu... jag hyr då lägenhet från en bekant till mig här i Berlin och som inte är här. Och nu i måndags börjar jag med tyska lektioner då som jag har fått stipendiet för. Och wow, shit. Jag hade ju hoppats skriva, jag måste ju redigera klart min bok nu i sommar och skicka in den till förlaget i augusti, tänkte jag, första utkastet.
Mm.
Och jag har inte kunnat tänka en tanke för att min hjärna är friterad ägg. Numera, tidigare var det min hjärna, nu är det en måltid för hungriga amerikaner, scrambled. Mm. Nej, men alltså, det är, jag har liksom, som sagt, jag har bott i Tyskland 3 år, eller Berlin, så jag har ändå eller befunnit mig i Tyskland, bott, ja. Så min, jag har ändå lyssnat mycket på språket och förstår ganska mycket, för det är väldigt, väldigt likt svenska, som ni vet, som bekant.
Ja.
Så man läser, kan man efter förstå och pussla ihop lite. Aha, jag kan lite franska, jag kan lite spanska, jag kan engelska, okej, och svenska. Okej, jag fattar det mesta när jag läser.
Mm.
Och lite grann när jag lyssnar. Men jag kan ju inte prata, liksom, jag kan inte grammatiken. Så att gå, kasta mig in i de här, så här 2x90-minuters lektionerna per dag i ett nytt språk. Alltså, jag är så ny plats, nytt språk. Alltså, min hjärna är så... Men nu tycker jag efter dag 3 att jag har börjat liksom landa lite och börja förstå. Jag har lärt mig så mycket på 3 dagar. Jag fattar inte mycket jag har lärt mig på 3 dagar. Det är helt...
Oj, vad häftigt. Ja, det var länge alltså, sedan jag pluggade något. Alltså, det är så bra att lära...
Jag pluggade något i taget och framförallt språk. Så att,
ja.
Det är jättekul faktiskt. Jag förväntade mig att så här, var lite så här, ja, kul att jag fick pengarna. Jag får väl göra det här då, så jag kan åka till Berlin. Typ. Mm. Och nu inser jag att det här är ju fett. Alltså jag tycker det här är jättekul. Jag känner mig så inspirerad. Det är liksom jättebra lärare. Det är väldigt blandade klasser. Jag trodde kanske det skulle vara en massa barn, 19-åringar från USA. Mm. Typ, så här, utbytesstudenter. Men det är väldigt blandat. Någon har gift sig med en tysk och behöver lära sig tyska. Någon är en valthornspelare från Barcelona som är runt 50. Carlos... som vill lära sig tyska för att de tycker det är kul med tysk opera. Alltså det är, ja, väldigt gud, så här, nice. Någon är en finsk programmerare som vill lära sig. Så det är väldigt så här, någon är en 19-årig student från Tjeckien. Alltså det är väldigt blandade grupp, typ 10 personer i gruppen. Och det är jättebra lärare. Så att jag är helt så här, verkligen överförväntad av den här upplevelsen. Så jag kan varmt rekommendera att ge sig på att lära sig språk senare i livet.
Definitivt.
Så det var min lilla rapport från Berlin. Så jag har precis kommit hem här nu från en kaffe med en kompis till mig från ursprungligen när jag bodde i Prag. Jag bodde också i Prag då i 2,5 år innan Berlin. Och sen modellade jag, så jag reste runt ett år. Så det var de här, mellan 19 och 25 bodde jag i Prag, reste runt 1 eller 2 år och sen 2-3 år i Berlin. Så att det var liksom hela mitt liv 19 till 25.
Just det.
Och sen har det varit mest USA och Sverige. Men, så min kompis från Prag ursprungligen... Och numera bor han... Sen har vi träffats mycket i New York. Jag har bott hos honom i New York-perioder. Och nu bor han i Berlin. Så jag träffade honom precis nu på en kaffe och babblade. Så det har varit, det är mycket sån här recap. Igår träffade jag min kompis Claire som är brittisk författare som jag känner också från Prag och som bor i Berlin nu och så. Så det är mycket så international cosmopolitan lifestyle.
Ah shit, vilken sammandrabbning. Det där kommer ju växa också. Det... Snart är väl liksom tåg helt etablerat dit. Alltså att det går snabbt och lätt att åka fram och tillbaka.
Det börjar ju gå först i september, det här nya tåget som ska gå från Stockholm.
Aha, ja. Som är liksom...
SJ ska ju köra någonting som är börjar i september, tror jag.
Ja, det känns otroligt. Fasen vad kul. Man måste ju liksom
det är riktigt fett.
Hoppa på det.
Men det går ju tåg, men det blir ännu bättre tågförbindelser nu i september.
Fantastiskt.
Ja, men nu har jag berättat om dig. Vad har du för dig, Pontus de Wolf?
Ja, men jag har det härligt. Jag har inlett sommaren här på Gotland. Vi kom i förrgår. Och har liksom totalt akklimatiserat oss med en gång. Så att vi liksom bara chillar i vår trädgård. Eller chillar ska jag inte säga. Vi håller på att kultivera vår trädgård. För att vi har liksom kastat oss rakt in i trädgårdsmästeriet här. Vi har en ganska krävande trädgård som någon har varit liksom noga med att anlägga. Med massa olika träd och buskar och blommor och sånt där. Men det betyder...
Alltså innan ni flyttade in?
Ja. Det bor någon så här legend här som var trädgårdsmästare i krokarna i det här lilla... Den lilla byn som heter Alskog eller lilla socknen. Och så att det gör att man måste liksom jobba efter vilken säsong det är och väderlek och liksom vad man vill. Man måste ha en tanke och tänka långsiktigt och liksom se vad man vill göra med allting. Vi håller på och tänder vår trädgård jättemycket som sagt. Och då har man så här vissa invasiva arter som är liksom så här dödsstöt att lägga upp på internet. Där man så här, titta på den här fina lupinen som jag har planterat.
Oj, eller, man ska hugga lupiner, jag har.
Ja, man ska bränna dem och klippa bort så här ärtsäckarna eller vad det heter och sånt där, kapslarna. Och internet vill inte veta av dem. Men, och sen så samma sak finns ju med så här, som i år ska vi liksom, har vi låtit vår gräsmatta konvertera till äng. För att det är liksom...
För bina?
Ja, precis. Det är mer positivt på många sätt. Det binder vätska mycket härligare. Man kan liksom följa årstiden på ett annat sätt. För om man tidigare år... När vi flyttade hit för 5 år sedan så var det liksom så här, verkligen golfgräsmatta. Någon som hade nitiskt liksom klippt ner den till kort, kort stubb. Och det gör ju att man har det grönt fram till liksom... Det blir 25 grader i juli, då blir allting brunt. Och så är det liksom snustort resten av sommaren. Men nu när man liksom låter så här gräset fånga upp vattnet och det liksom blir så här urtigt och massa härligt med det. Men då märker man ju också att man liksom, vad fan, varenda växt är ju typ invasiv. Vi har så här sån här rosor, jag kommer inte ihåg vad de heter, häxros typ. Och olika citronmeliss. Allting liksom handlar bara om att man måste grabba tag i situationen. Och just som att så här, här arrangerar jag konserter på väldigt liten yta. Så där. Man, potentiellt så slåss man om samma publik. Som jag har haft vissa år när så här... grannstället började ha konserter och oj, då var det samma kväll liksom, och så får folk välja, ska de till den här eller till den här. Men då gjorde jag liksom, för några år sedan så ringde jag runt till alla och bara sa så här, kan vi inte dela med oss av våra scheman så att vi inte lägger samma liksom, artister på samma kväll, för att det blir bara liksom negativt för alla inblandade. Eller om man,
men gud vad bra gjort.
Ja, men visst var det. Och att om man så här, ja men vi ligger 5 mil mellan varandra, vi konkurrerar inte. Ska vi inte försöka gå ihop och liksom boka samma? Så att man kan få till en större, för då får de fler tillfällen att jobba liksom.
Vad bra du är, Pontus. Jag önskar att alla gjorde så där. Det är precis så Ja, det ska du få cred för, tycker jag. Ett annat sätt att göra det här på är ju att bara alla gör samma skit. Jag såg att det var ett reportage eller en sån granskning i Dagens ETC av Egil Söderin som är journalist.
Mm.
Och de hade kört drönare och insett att alla hade typ brutit mot strandskyddet och lagt ut stängsel och förstört gemensamma stränder. Och, så alla hade ju bara tillsammans gått ihop och fuckat det allmänna. Liksom.
Hur man liksom utnyttjar det där på ett hemskt sätt.
Ja, det funkade ju jättebra för grannsämjan säkert. Men alla andra som inte har fått den här strandplätten tycker ju att det var rätt sopigt gjort.
Ja, nej men exakt. Det där går ju att utnyttja för vidrigheter såklart också. Och det var ju roligt att jag såg bara en liten trailer för det här. Dagens ETC är ju väldigt duktiga på att göra sociala medier av sin liksom ganska djuplodande journalistik, om man säger.
Mm.
Alltså det blir så här klickigt. Och då hade de ju någon gammal farbror där som sa så här: det är någon som har klagat till kommunen för att de är avundsjuka. Så här.
Men ja, eller så har vi en lag i Sverige som ni bara skiter.
Ja, precis. Och det finns ju ett sådär gammalt härligt Strindberg citatet, avundsjuka är det namn som överklassen givit de fattigas krav på rättvisa. Vilket jag tycker sitter
burn.
Väldigt bra här.
Ja, det var bra
situation.
Jag vill passa på, ja, jag vill passa på att nämna då, när du säger att Dagens ETC har så bra sociala medier, att jag har sagt det förut i podden, men det var så länge sedan som säger det igen, men jag har ju bara haft ett jobb i mitt liv. Eller typ så här, en längre period, vilket var typ 3 månader. Och det var ju som marknadsföringsansvarig för ETC för typ 2010.
Mm.
Och jag fick det här jobbet, jag jobbade där typ januari till någonting, april kanske, och sen så insåg jag att det här är inte för mig, jag klarar inte av att ha ett heltidsjobb. Jag jobbade halvtid också, jag tror jag bytte halvtid efter typ en månad.
Det var då de började bli bra, kände jag.
Exakt, och nu kom jag till det, för då var det så här, då var Facebook fortfarande ganska nytt. Facebook var mest använt av alltså vänner typ, att man hade så här gamla, alltså man blev kompis med folk på Facebook, men det var inte använt så mycket av företag och så ännu.
Mm.
Men nästan inga företag som fanns på Facebook, och jag vet att DN hade så här typ knappt någon närvaro på Facebook och sådär. Men jag, som sagt, som jag pratade om tidigare, jag ser in i framtiden. Nej, men jag bara, det här har potential. Det här tror jag är i framtiden.
Mm.
Vi kör. Vi satsar skitmycket på Facebook. Och jag fick så mycket skit från min chef. Alltså, de tyckte att jag kastade bort min tid på Facebook. Jag kom på att vi har ju massa olika tidningar. Så här, ETC-magasin, ETC, bla, bla. Jag bara, men gör en sida som heter ETC-tidningarna. Så kan vi liksom lägga upp allting här.
Ja, just det. Inte en massa små, nej. Eller?
Exakt. Ja, och vi började med att jag hade en profil, men sen kunde man starta ett företagskonto, då gjorde jag det. Och började så här, ETC-tidningarna, alla upp artiklar där, började befrienda folk som gjorde olika så här, saker som hade med det att göra, typ så här, vänsterorganisationer som hade med det tidningen att göra och sådär. Och bara så här, upp artiklar och försökte tipsa och så här, vara aktiv där och liksom tändade event eller höll på, ja, liksom, ja, på Facebook. Ja. Och ganska snart hade ju Facebook, eller ETC, störst Facebook-följare av alla tidningar i Sverige.
Oj, du säger
och jättelänge, alltså långt efter jag slutade, så hade de så här mycket mer, så här 50 000 följare, så DN hade så här 5 000 följare. Mm. Alltså de hade så mycket större närvaro på Facebook än alla andra tidningar. Och jag måste säga att det här fortfarande lever kvar. Jag vet inte hur mycket det har att göra med mig, men de har fortfarande varit väldigt starka på sociala medier. Men det fick jag jättemycket skit för av min chef. Att jag satt på Facebook hela dagarna. Men man ska säga att jag hade ju rätt. Jag vill bara alltid veta att ibland, jag kommer med konstiga idéer, men ibland har jag rätt.
Mm.
Och det här var en som tillfälle. Så det tycker jag faktiskt att jag ska få lite cred för ETC-tidningarnas sociala medier.
Ja, närvaro,
tack för mig. Tack för mig. Ja. Tack allihopa. Tack Berlin. Tack Stockholm.
Ja, men för de är ju verkligen mer än många andra som en egen person liksom. Eller att man reagerar ju på deras Twitter eller deras inlägg som man så här, man kan verkligen börja tjafsa med den tidningen i sitt eget huvud.
Det finns ett tilltal liksom.
Ja, men det, jag gillar dem ändå. Eller liksom de säger ju, de talar ju utifrån det de tycker. Det är inte som att det flaxar i åsikterna riktigt, även om de är hårda i tonen.
Ja, nej, så det var... Ja, det var ju liksom... Det, ibland är det också long game med det där. För att det var såklart... Satt jag verkligen bara slöade på Facebook. Inte slöade, men jag satt ju där. Och typ, utifrån såg det ut som att jag satt och bara roade mig. Liksom. Mm. Men det tar ju tid att bygga upp den här sortens kontakt med folk. Och kärnrötter.
Ja, så att
det var väldigt. Det blev väldigt väl förankrat. Att folk visste, aha, de håller på med grejer. De kan man bjuda in och de är aktiva och de håller på. Så här.
Ja.
Och jag tror att det är mycket som man får tänka med många saker. Att det finns liksom förankrat i folks medvetande om att det här är liksom en plats. Eller det här är någonting som är aktivt.
Ja, inte bara precis.
Uppifrån utan också nerifrån. Ja. Ja, men vad har du annars, vad hände annars då? Har du någon kulturspaning?
Ja,
eller
har du hört att Beyoncé skapade en ny genre i förrgår som heter house?
Housemusik? Aldrig hört talas om det.
Nej, det är något helt nytt. Nej, men det var ju roligt. Och Twitter lost their shit och du kan inte tänka dig vad som hände sen. Ja, men det har ju varit väldigt, har du hört den här låten? Som hon har släppt.
Jag fick den skickad till mig av en let's just put it this way, av en bögkompis. Han sa, det här äntligen har bögarna fått sin anthem. Det här är bögarnas present från Beyoncé.
Oh.
Var hans citat. Så att jag lyssnade på den då. Men jag förstår vad du menar. Det är liksom arbetskritik och ride.
Ja.
Yet.
Nej, men Break My Soul pratar vi såklart om. Och det är den första från hennes kommande platt. Men jag tycker det är rolig diversity. Dels så ser jag de här gamla så här F12 vinyl DJsarna som så här, jag brukar inte vara sån som ryter ifrån, men nu måste jag så här berätta om bla 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 punkt punkt punkt.
Och vad är problemet? Alltså jag har inte tänkt mig på Twitter, jag har knappt varit på internet. Alltså jag,
nej, men det är väl mer att så här,
kan jag recap?
Ja, nu passar det att gilla house eller så här, som att hon tar åt sig all cred typ, men hon är ju den här. Och sen samtidigt MNEK som är ett exempel på en så här jättestor engelsk också så här gay ikon inom house och disco, han säger så här, finally så här, I love it when black people reclaim their culture typ.
Mm-hmm.
Och sånt där. Mm. Att liksom house har började väl där liksom i disco. Och
för att de inte är bekanta med vad housemusik är, kan bara gå in och snabbt och säga att det är ju typ som en slags elektronisk musikgenre som är väldigt vanlig i samma miljö som typ techno. Alltså det är så här, särskilt här i Berlin är det väldigt vanligt, särskilt med deep house, så kallad deep house, som är väldigt så tung, basdriven men ändå väldigt lätt, luftig elektronisk musik. Så här, bup, 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 bup,
ja, ja, precis.
Är det en bra förklaring om vad house är?
Ja, precis. Och det trycktes ju ihop med det här, med liksom den här DJ-vågen för 10-12 år sedan, med liksom Avicii, Swedish House Mafia, som blandade in mer pop,
just
kan man väl
det
säga. Och blev
just det
sedermera EDM. Det, man kan ju, alltså electronic dance music. Så. Men man kan ju se, alltså saker förgrenar sig hela tiden. Så att det är liksom svårt att se egentligen var det slutar och börjar, om man ska vara. Men vissa
men nu har alltså Beyoncé släppt en låt i den här genren som hon inte gjort tidigare. Hon har varit mer R&B ja, tidigare.
Exakt. Och den här då låten låter lite remixig och den, men det är väl för att den går tillbaks till rötterna, som att den liksom det är ju inte en EDM-låt, kan man ju säga. Det har hon ju släppt andra låtar tidigare som låter mer som och det är inte hennes liksom traditionella R&B. Men det roliga är att hon är ju den här liksom monokulturen som vi pratade om förra veckan, som du tog upp. Liksom den sista som så här alla lyssnar på och har en åsikt om. Liksom.
Aha, monokultur. Nu förstår vi så. Så månar om kulturen.
Jaha, ja, okej, det
ja,
kanske hon gör.
Precis.
Hon är också
precis, hon är någon som alla förhåller sig till på något sätt.
Ja, och hon har också liksom samlat på sig en massa frikort, som att det är någonstans så accepterar vi alla att hon pratar om hur det är att vara fattig. Eller så här, hon sjunger
kör,
i den You slay queen, säger alla.
Ja, men det är typ den nivån.
Ja, ja, men och liksom hon sjunger i den här låten så här, I just quit my job, typ. Eller så här, jag har
det
släppt det. Och alla blir så här, dör för dig. Men det är,
ja,
det är spännande. Jag blev glad för jag hörde den här på P3 första gången. Och medan jag körde bil ner från färjan. Då hörde jag bara lite snabbt så här, att det är så här. Och så är det baserat på en sampling på en remix av Robins låt Show Me Love. Och då fattade jag ingenting.
Kul.
Då hade jag inte hört den i början. Och då tänkte jag, det här är någonting för podden. För då kan jag prata om så här, Show Me Love, den hörs ju i sluttexterna på fucking Åmål. Och utomlands hette fucking Åmål Show Me Love. Så där var det liksom en... Den hade ju ett helt annat perception än i Sverige. Där Broder Daniel var liksom ledtema.
Just.
Så Broder Daniel blev ju inte stora utomlands. Men förfärade lite.
Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det var ju inte den här Robin som det handlade om, utan det handlade om,
nej,
om house-pionjär drottningen Robin S, som också hade en låt som heter Show Me Love. Jag tyckte jag tappade mitt ämne, så skit i det. Men det är den här låten som You got to show me love. Dun, 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 dun.
Ja, ja, ja.
Precis.
Som... Den har man ju hört på dansgolvet.
Exakt.
I Berlin.
Eller Cornel Kovacs spelade alltid den på tiden när Spybar var coolt. Man refererar alltid till sin egen tid på Spybar som den coola tiden på Spybar. Jag tror att liksom...
Jag tycker den coola tiden är just
ja. Precis. Dr. Alban och E-Type hävdar 90-talet var det stora. Men,
just det.
Nej men så att det här liksom det synt ljudet liksom bluppiga xylofonen, det återfinns i den här nya Beyoncé-dängan. Vilket är lite konstigt så här, konstigt att hon samplade den. Jag vet inte, för att den är så sönderklippt att man inte hör att det är den här gamla låten. För att liksom ljudet finns på olika syntar, så att det är bland annat liksom Azealia Banks och en massa andra artister använt sig av det här ljudet, men det kanske är mer så här homage eller snackis för att nå ut i pressreleasen. Det blir lite mer. Men det är just det att hon, så här, hon liksom gör OG house.
Det kanske bara är för just det här homage-grejen, att visa, liksom, visa respekt för sina rötter. Liksom, att, här, det här, hon var först. I och med att Beyoncé jobbar mycket med att lyfta fram andra svarta artister och svart historia och sådär. Det är ju del av hennes liksom, konstnärskap. Så kanske att hon vill spekulera, bara för jag har inte läst på om det här, men jag kan gissa att hon kanske vill aktivt välja en sån artist för att liksom, få in den. Kanske presentera den för TikTok-generationen.
Ja, precis. Ja, men jag tror också att hennes grej är att vara OG med det hon tar sig för. För hon profilerar ju varje ny comeback med någonting extremt så här.
Ja, antingen är det,
ja, så här, det är liksom antingen så är det klasskamp eller så är det hennes skilsmässa eller så är det liksom feminism. Mm. Och allt blir lite så här på hennes skaviga sätt. Så här. Att i grund och botten är det bara Beyoncé. Att hon är den egna genren som liksom slurpar upp andra grejer. Och de är bara tacksamma ju mer hon snor. Men det fanns ju en svensk koppling.
Eller lyfte fram.
Ja, precis. Det finns ju en svensk koppling i alla fall. Att den här Show Me Love, den remixen gjordes av en så här producentpionjär som heter Stonebridge. Som var en svensk klubb. Snubbe.
Jaha. Men jag måste säga, en grej med Beyoncé som fascinerar mig. Alltså Beyoncé, som du säger, hon är ju som en eget fenomen i det laget. Och det är lite som, ja men Madonna var väl lite samma kanske på sin tid, jag vet inte. Men Beyoncé har ju en annan tyngd i och med att hon också har den här aspekten av så här antirasism och så här politik och så här förankrat i någonting. Madonna var ju visserligen förankrad kanske i så här gay-världen på något sätt. Att hon liksom var förankrad i den minoritetskampen, om man ska säga. Men Beyoncé har ju en väldigt tyngd i så här att hon är kämpar, hon representerar liksom svarta kvinnors frigörelse och styrka också, verkligen. Inte bara sig själv, utan hon är liksom en symbol för någonting med. Men en grej jag tänkt mycket på med Beyoncé är så här, jag brukar använda henne som exempel när man pratar om så här avundsjuka med andra konstnärliga skapare. En annan person jag träffat nu när jag varit i Berlin är Saskia Vogel, som är kompis, en kompis till mig, som också är författare och skrivit en bok som heter, som finns på svenska också. Som heter Permission på engelska. På svenska heter den ju Älskarna. Och hon är också översättare av svensk litteratur till engelska. Hon är alltså engelska, hennes första språk. Och, men hon är engelsk, amerikansk, svensk, tysk kan man säga. Ja. Och hon bor i Berlin då. Och vi har känt varandra i flera år. Och hon översatte många böcker på svenska till engelska.
Ja.
Och är väldigt duktig på det. Och hon är väldigt bra på att lyfta fram så här, andra författare. Jag har sagt det till dig, jag tycker att du är så himla bra på det. För att det finns mycket så här avundsjuka, upplever jag bland mellan, eller svartsjuka liksom, mellan många författare. Att så här, man kanske känner att det finns ju en begränsad marknad. Folk läser som sagt bara oftast en bok per år.
Mm.
Och då blir folk lätt, jag också liksom, att man känner så här, men alltså, varför läser alla den här boken? Varför pratar ingen om min bok? Mm. Varför får hon det här? Varför han det här?
Mm.
Alltså det finns ganska, det är ganska tajt liten värld, och då finns det ganska mycket så interna stridigheter och avundsjuka outtalade grejer.
Det är som invasiva växter, kan man dra det?
Kanske det. Men det finns liksom så liten värld, och så få som når utanför den egna världen. Det är få som får framgång utlandet, så det blir så liten bubbla. I musik finns det i alla fall ganska många som räcker ut på andra håll, som kanske blir stora i andra länder eller får hits liksom. Men i Sverige så här,
de är ju bara 3 minuter långa också. Låtarna,
ja, liksom. Det är inte så här, det här är något som jobbat med i flera år.
Så att man hinner playa många.
Exakt. Mm. Det är så här, jag kan känna ibland så här, men folk bara, men den här boken var kanske jätteintressant. Och man bara, men har du inte läst min bok? Alltså, det är så här, det som finns en sån begränsad tid folk har att läsa. Och då blir det så här, men varför vill du läsa det här och inte min bok? Mm. Istället för en låt, så här, de flesta, man får, visst jag kan lyssna igenom boken, låten tar 3 minuter, jag hör illustrerna. Alltså, även om inte den är för mig, så kan jag liksom lyssna igenom den utan att ta ansträngning. Det är ett större projekt att ta sig an någons bok. Men jag tycker att hon är väldigt bra på det här, att lyfta fram andra och vara väldigt generös. Och det sa jag till henne också, jag bara, det här tycker jag är så himla grymt. Och då sa hon en grej som jag tyckte var intressant. Och det var just att hon bara, men det är lite annan, det kan ju vara lite annorlunda också när man lyfter fram, hon lyfter ju ofta fram svenska författare liksom. Och då är inte hon, även om hon då delvis är svensk författare också, alltså hon är svensk, amerikan, tysk. Men det är inte så att hon lyfter fram den hon liksom, hon skriver på engelska i första hand, sin ena böcker. Så hon lyfter ju inte fram de hon konkurrerar med i första hand.
Ah.
Och det tycker jag är så här lite intressant aspekt. Jag tycker hon är bra på att lyfta fram engelsktalande författare också. Så det är oavsett, min komplimang var liksom generell. Men det är klart att det är kanske lättare, folk kanske är lite mer snåla när det kommer till sina egna konkurrenter, eller man ska säga då, om man vill se det så, kollegor eller konkurrenter, på hur man ser det. Men att det kanske är lite mer lätt att vara generös när det är så här, den här personen som är på en annan marknad eller en annan värld, det kan man liksom, det är liksom en annan sak. Och det för mig till det här med Beyoncé, för jag har använt henne som exempel så många gånger i det här sammanhanget, att jag liksom, folk tenderar ju till att, ofta är vi ju avundsjuka på de som är lite närmast oss själva, som är liksom på gränsen att konkurrera med själv på samma nivå ungefär. Ungefär lika, alltså kanske lite mer framgångsrikare än själv, eller så här, där man önskar att man själv befann sig, eller
men folk, eller folk, lite folk, snyggare i klassen liksom.
Precis, lite snyggare så här. Eller typ som den här typiska, att man tävlar om sina grannar, vem som har bättre bil och så här. Då jämför du med den som bor på samma gata, inte någon annan, utan jämför du med den som är allra närmast en själv.
Mm.
Och det finns säkert någon så här jättelogisk, så här evolutionär anledning bakom det här, att man jämför sig med sin egna ingrupp istället för att jämföra sig med en annan grupp.
Mm.
Men det är alltid, tänker jag så här, det är ingen som är avundsjuk på Beyoncé. Eller kanske de finns, men det är som att hon blev i ett annat universum, så folk jämför sig inte ens med henne. De liksom avundsjuka på varandra. Man tävlar med folk som egentligen är lika utsatt situation som en själv, eller lika så här prekär eller skör situation som en själv.
Ja.
Men man är inte avundsjuk. Men Beyoncé, hon står liksom på en annan planet.
Ja,
så att liksom, om jag då, jag är ju då musiker istället, för att göra det här mer, inte handlar om mig personligen, utan så här, så att jag spelar musik och så är det någon som är lite mer framgångsrik än mig och spelar musik, och vi har hållit på det för lika länge, och plötsligt får hon jättemycket framgång, eller han får jättemycket framgång. Ofta kanske man jämför sig med någon samma kön, så jag säger hon då. Så här, vi är så lika, med samma ålder, men hon får bara lite bättre hits än mig, hon får lite mer uppmärksamhet i media, hon får med mig i tv, och henne kan ju göra en galen, den personen. Medans Beyoncé sitter där på sin jävla tron och typ allt hon rör blir guld och hon har mycket pengar som helst, så mycket framme som helst, alla älskar henne. Varför är det ingen som avgår på henne? Alltså det är så ologiskt hur våra hjärnor fungerar. Och jag tror bara, det här är bara hur det är. Alltså vi jämför oss med någon som är närmast. Men jag tycker det är ett intressant fenomen. Hon kan liksom stå där helt orörd på något sätt.
Ja, men det, hon är väldigt untouchable. Men det är väldigt lätt att peka på henne och säga, men gör det där själv då. Och så är det ju liksom ingen annan som kommer klara det, typ.
Nej, så är det ju visserligen.
Så att man blir lite, man tappar ju stinget i sina argument. Men de enda som man kan känna liksom att det är lite orättvist mot, det är ju så här, liksom Kelly och Michelle. Alltså de andra i Destiny's Child. Att så här,
exakt.
För de tre var ju equal. Och sen så flög en iväg, så att säga. De andra är säkert liksom
och
jättebra
de
liv.
Och de är ju säkert jätteavundsjuka på, eller de kanske inte, men de skulle ju kunna vara avundsjuka.
Ja, men där
på
kan vi ju läsa in avundsjuka i alla fall.
För där finns det fall en potential att de skulle kunna vara i samma nivå. Vi andra har ju inte ens någon chans, så varför ska vi liksom sitta på det? Men de är ändå så här, rör sig i samma, kanske Lady Gaga är avundsjuk på Beyoncé.
Vem
vad
vet
jag?
Vem vet? Men Lady Gaga har ju en bättre filmkarriär, å andra sidan.
Men det här spelar ingen roll, Pontus. Det här har jag märkt, alltså det finns folk tittar alltid på den framför sig, alltså det är som samma sak som att folk jämför sig alltid med grannarna, den som är precis längre fram än själv. Rika människor bara, men han har ju två flygplan, jag har ju bara ett, liksom. Och man bara, hallå, du har ett flygplan, vad håller du på med? Och de bara, vadå? Men mina kompisar har ju två flygplan, varför ska jag liksom? Alltså det är ju ingen som bara såhär, folk är väldigt dåliga på att vara tacksamma för det de har, utan de är väldigt bra på att jämföra sig uppåt. Och det här är ju en generell regel i allt, att vi bara vill ha mer, de flesta av oss. Inte några få lyckliga personer. Bless your heart, men mitt enda knep när jag får den här känslan, bara så här, jämför med andra och blir avundsjuk eller känner så här, fan varför inte jag göra det där, en grej som jag tycker är väldigt viktig då är att försöka tänka så gott jag kan, vända på mina tankar och istället tänka så här, vad inspirerande, man kan göra det här är möjligt, det här finns, det här existerar. Aha, man kan göra det här. Aha, man kan vara med på den här festivalen. Aha, det finns den här saken. Det finns möjlighet. Det finns människor som läser böcker. Då kanske de kan läsa min bok också i framtiden. Alltså så här, istället för att tänka, varför läser de alla den boken, inte min bok? Bara, aha, men folk läser böcker, vad positivt. Då kanske de kommer läsa min bok också någon gång. Alltså så här, att man ens tänker att det här existerar. Och det tycker jag ändå så här, ett sätt att, när jag klarar det eller när jag kommer ihåg det, då tycker jag att det är ett väldigt bra sätt att vända på min egna så här, bitterhet eller avundsjuka eller låga tankar som man skäms för, som bara, känner jag så här, vad pinsamt. Men nej, just det här finns. Det är positivt. Låt mig inspireras av det här istället för att känna mig hotad av det. Det är ett tips jag vill tipsa alla lyssnare. Jag tycker det är väldigt bra.
Ja, men det är skit.
Och en annan grej apropå det här som jag har tänkt ganska mycket på, som jag tror både du och jag kan skriva under på, eftersom vi själva är sådana som ofta arrangerar grejer och startar grejer och sådär. Det är att nu när jag inte arrangerar så mycket själv, nu när jag är mer så här passiv och bara sitter och skriver och bla bla bla, då känner man ju så här, då har jag kommit på mig själv flera gånger att jag bara så här, någon ska hålla ett samtal eller ska vara någon grej och jag bara, varför inte jag vara med på det? Varför blir inte jag inbjuden på det där? Och sen inser jag, vänta lite, jag skulle kunna själv starta det här.
Just det.
För det, när jag själv var den som alltid arrangerade grejer, jag gjorde ju den där för att få in pengar då, det var ju som ett sätt för mig att jobba, att jag hittade på olika projekt och arrangerade saker, det gjorde jag ju så här, det är ju, det är ju inte mycket pengar man tjänar på det. Som vi pratade om tidigare på podden, att det är ganska lite pengar det handlar om. Men jag fick en idé. Fan, vi gör ett samtal om det här. Eller vi håller att göra det här. Ofta är det ju bara att det är inte så svårt. Så skulle jag vilja ha ett samtal i en bokaffär nu. Skulle jag bara höra av ett bokaffär. Hej, jag tänkte ha ett samtal om samtidsfiktion. Jag tänkte prata med 200 författare. Skulle ni vilja ha oss? De bara, absolut. Vi kan inte göra pengar, men vi gör det här kul liksom. Och ska jag söka pengar någonstans ifrån, få en tusenlapp för någonting. Det är ju liksom mitt initiativ, det skulle jag kunna göra idag. Ändå sitter jag här och bara så här, varför blir inte jag inbjuden på det där samtalet? Alltså, det är så knäppt. Och så tror jag jättemånga människor lever sitt liv och de har aldrig varit en person som faktiskt styr upp och börjar resa sig själv. Då kan man gå runt ett helt liv och vara sur för att man inte blir inbjuden på grejer, när det är så himla enkelt att själv göra det. Det är ju inte så att de sakerna existerar av sig själva. Det är ju någon som har fått en idé och bestämt sig för att göra det här, förmodligen extremt dåligt betalda projektet.
Absolut.
För att de tycker det är kul.
Ja, men man måste ju visa att man kan det några gånger och sen så kan det börja bli lukrativt. Alltså, så där börjar ju mina engagemang i att så här, boka grejer, som jag väl måste säga är en bra motor för att jag ska kunna hålla på med den musik jag vill liksom också. För att nu är liksom, streaming är extremt tufft att få ihop några pengar på. Så då måste man ha liksom en sidoverksamhet. Men det började ju verkligen med att så här, känner du någon artist som kan spela liksom, på ett ställe eller något? Att det började i en så här väldigt opretentiös ända. Så här, kan inte du fixa kontakten till den här artisten så ska jag kolla om de vill spela här? Så sa ställen till mig. Och sen så började jag så här, ja, men nu har jag sett hur kedjan fungerar. Så här, en beställare ber om någonting från en artist, kollar med deras manager och så här, betalar ett gage och bokar ett hotellrum för den, typ, och en ljudtekniker. Och sen så blev jag mer så här, men då kan jag vara den i mitten personen som sköter liksom hela den kedjan på något vis. Och det är ju så det just blir det. Ett så här eget jobb. Men då måste man ju börja väldigt, väldigt småskaligt. Antingen genom att man liksom praktiserar på ett bokningsbolag eller inte vet jag. Eller något så här arrangör, ett eventbolag kanske. Och sen så bara kastar man sig ut och börjar sköta allting.
Och så kommer det säkert massa folk och bara, varför får hon arrangera grejer? Eller varför får hon göra allt det här kul? Varför får de vara med på det? Man bara, vad gör det? Det är inte svårt. Man får inga pengar för det. Bara gör det. Det finns säkert folk som är avundsjuka på våran podcast.
Ja, alltså, absolut. Varför den
det tar oss jättemycket... Ja, alltså så här, vi har inte jättemånga lyssnare. Vi lägger massa tid på det här. Vi får inga pengar för det här. Men vi gör det.
Mm.
Och det finns säkert pengar som folk som avundsjuka på oss. Bara, varför gör det? Har hon en podcast? Varför har inte jag en podcast?
Ja.
Eller, vad vet jag? Alltså jag har ingen aning, men det finns kanske. Hör av er, skoja. Nej, men alltså, det är ju bara så, börja då, sätt igång. Det är inte som att någon kommer be, det är ju ganska få som blir ombedda. Så här, kan inte du göra det här? Det är ju när man har blivit väldigt, väldigt känd och etablerad. Ja. Då kanske folk hör av sig, bara, kan inte du göra det här? Typ. Men ofta börjar det ju med att man själv får bevisa sig. Sen kan jag tycka efter en viss punkt, alltså vid det här laget tycker jag faktiskt att folk skulle kunna höra av sig till mig lite oftare. För jag tycker att jag är så pass kompetent. Men ja. Men man får fortsätta just att kämpa på.
Ja, men nu har vi börjat faktiskt få lite förfrågningar i liksom podd för vårt poddformat, eller vad man ska säga, som kommer till hösten. Och det, då måste man ju också, efter ett tag så är det viktigt att man kan säga så här, ja, men vi har hållit på ett år. Eller liksom att vi har någonting showing. Något att visa,
det är inte bara
upp,
så här.
Liksom. Ja.
Jag hörde nyligen att de flesta poddar har typ bara ett avsnitt eller något sånt där. Det var en kompis som jobbar i radiobranschen som berättade det, att de flesta poddar kommer aldrig förbi liksom 10 avsnitt eller vad det var.
Nej.
Jag vet inte exakt siffran. Och i alla fall inte ett år, i alla fall inte varje vecka ett år. Utan det är ganska få som faktiskt kämpar sig igenom det här. Så att jag tror att det kanske, för många släpper det nog först efter kanske något år när folk inser att det här är ändå en del av min vardag att lyssna på den här podden. Och jag känner man personerna, jag tycker om dem förhoppningsvis. Och man har liksom en relation som är lite djupare. Och då kanske det händer någonting, vad vet jag. Men vi gör ju det här oavsett, uppenbarligen har vi andra motivationer. Vi har vår mentala hälsa.
Verkligen, det får man tänka på ibland.
Det här var en terapitimme. Så att, ja.
Ni är alla inbjudna. Man blir också väldigt så här svårattackerad och lätt att tycka om i den rollen. Som är liksom så här bjussig och inbjudande. Och inte ser faror med liksom andra författare till exempel.
Ja, alltså det är otroligt sympatiskt och jag önskar att många fler var så. Att man var mer generös med tipsar om andra författare och sådär. Eller i ditt fall musiker, alltså så.
Ja.
Vi har pratat mycket om tidigare på den i typ varje avsnitt. Att så här, det är ju ge och ta i den här världen också.
Ja.
Kulturvärlden.
Men det är det som hiphop är så jävla bra på, till exempel. Att liksom, både som fans och kollegor lyfter ju fram nya låtar och artister som ett liksom... Om man skulle just göra samma kampanjande inom pop så skulle det liksom kosta miljontals kronor som det delandet.
Som när rappare lyfter fram varandra och liksom promotar varandra.
Ja, det, eller fans.
Ja, det är en annan kultur alltså. Det är väl lite så här, kanske finkulturen är kanske lite mer så där. Man är lite mer, det finns en individualitet som kanske har att göra med någon slags kolonial historia och så här, jag har den här geniet på toppen och jag ska vara speciell och liksom, jag ska inte dela med mig till någon annan eller, ja, det kanske kommer från någon sån grund, jag vet inte riktigt var det härstammar ifrån.
Ja.
en hierarkisk struktur som jag tror hiphopen kommer från, mer så kollektivistisk, så här underground, vi jobbar nerifrån, det blir så åt, vi lyfter varandra
ja.
Till att komma uppåt istället för att vi trycker ner alla andra så att jag ska vara på toppen
ja, exakt.
I så här intellektuella sammanhang, ja, men liksom, kulturellt citat.
Vi lyssnar ju uppåt och vi väntar ju på att en recensent eller en så här Per Sinding Larsen ska liksom lyfta oss.
Alltså just inom, det, godkänn inom mig.
Pop-musik. Ja, att det är liksom, vi kollar ju där snarare än så här utåt till fans. Liksom.
Hur kan jag förankra mig i liksom verkligheten?
Ja, men det är därför jag kan aldrig så här se ner på, eller nu gillar jag dem väldigt mycket, men så här, som grupper som Det Vet Du, som är liksom lite så här kommersiell, inte vet jag, barn, det är inte riktigt så här finkultur popmusik om man säger så.
Det är mycket covers va, eller hur?
Nej, det är det inte, men det är mycket, nej, alltså det är mycket humor och så här liksom stekig humor dansmusik. Men de är väldigt mycket så här att de skapar kultur kring sin musik genom att de så här ber sina fans göra videos till dem. Att de gör så här temalåtar till den här, liksom pre-TikTok verkligen. Att så här, nu ska ni, det här är en studentflakslåt, liksom. Filma när ni åker studentflak till den här. Men alltså, det anses väl vara liksom glättigt och lite jobbig musik.
Det är inte så djup musik.
Den är inte så
djup. Nej, men att... Men är förankrad hos lyssnarna?
Ja, som metod så är det väldigt bra, tycker jag.
Mm. Ja, det tror jag vi har, finkulturen, om jag ska kalla vad det nu är, men den sortens kultur har nog mycket att lära från andra världar, där man är lite mer generös och ständigt kollektivistisk i sin syn. Och jag tycker till exempel inom journalistik och så finns det liksom, jag har i alla fall fått lära mig att det är viktigt att om man citera någon, eller man får en idé från någon annan, så är det väldigt viktigt, tycker jag, viktigt att lyfta fram det, så här, att som den här personen skrev i den här tidningen, eller som den här personen säger i det här sammanhanget. Och det är liksom en sån grej som lär ut på journalistutbildningar och så. Jag vet i alla fall att just inom journalistiken specifikt finns det ju, precis som i akademin, att man liksom citerar källor och citerar andra forskare till exempel.
Mm.
Det är väldigt tydligt, man har fotnoter, som den här forskaren skrev i den här avhandlingen, bla bla. Det är en sån grej som jag önskar att folk var lite mer noga med.
Ja, men verkligen. De är ganska
i alla möjliga format, poddar eller texter eller sådär.
Där är man ju liksom ganska noga när man rör sig inom samma sfär. Som en liksom krönikör som citerar en annan krönikör, den kan ju få en replik av den. Eller alltså att det liksom...
Om det är en aktiv debatt.
Ja, precis. Men det är ju mycket mer troligt att det blir det än mellan en tidning och en podcast till exempel. Alltså för att det är svårt att kommunicera så. Det är ju ofta som så här kultur... krönikor är så här, som de sa i En varg söker sin podd förra veckan, så, och så typ snor de ett helt samtal och så här, och liksom lyfter in i tidningssfären som att det är liksom eller tvärtom, att en podcast så här citerar en artikel och sen bara läser den typ, att det är så här, när man tar någonting från en sfär till en annan så blir det liksom, då är det bara upprepa och sen är det punkt och så är det min text typ.
Men det är väl lugnt, så funkar det ju i diskussion. Men man måste ju då ge cred till den som har sagt det. Ja. Det är inte bara så här, ja, den här idén som svävar runt i universum.
Självklart,
folk säger.
Ja. Jag kan ge en liten, ett litet sommartips.
Shoot.
När man går in i så här, det här liksom lugnet och det inte händer så mycket kulturellt, då är det dags att man börjar beta av sin backkatalog av intryck och lyssna på skivor man kanske köpt men inte tagit av plasten på och så vidare. Vi har faktiskt börjat kolla på Squid Game. Såg du den när det begav sig?
Nej, jag har inte sett det. Jag tycker inte om läskiga grejer, så jag tror inte det för mig.
Alltså. Men den här är liksom för fascinerande för att vara läskig. För jag hörde då, apropå det här, att så här, i podcasten Alex och Sigge så pratar de om att de ska göra liksom en live Squid Game. Alltså en reality show som ska filmas i London om liksom,
men gud.
Som liksom utgår från de här lekarna som sker i Squid Game.
Gladiatorerna är tillbaka. Vi är på sista dagar. Imperiet håller på att falla. Vi kör på gladiatorerna. Det är klassiskt mönster i världshistorien upprepar sig.
Men den är
kapitalismen
väldigt,
har nått sin vägs ände.
Precis. Den är väldigt fascinerande i att den sällar sig till det här den här genren där tv-serier leker med tittaren på ett väldigt bra sätt. Bara så här små detaljer som att man, den här betraktaren som liksom, jag har bara sett två avsnitt, men den som liksom tittar på när de här hemska lekarna sker har verkligen så här västerländska attribut, som att så här, den lyssnar på jazzmusik och den häller upp en liten whisky och är liksom den här, den är vi helt enkelt som tittar på när folk så här, slår ihjäl varandra. Eller i ett avsnitt där de, i en sekvens där de så här, försvinner från de här lekarna men liksom sakta förstår att de vill tillbaka till dem, att deras vanliga liv är så hemska att de vill tillbaks till den här mordgladiatorspelet liksom. Då är ju de egentligen vi, för att vi vill ju också att de ska tillbaks till den, för vi vill ju se det här snaskiga liksom. Så att vi är hela tiden, alltså vår betraktarens sinnesstämning förstärker liksom storyn i berättelsen hela tiden.
Wow.
Jag tycker, ja, det är jäkligt coolt. Så du får, jag kan rekommendera att du kollar den med en liksom liten kudde framför ögonen, så att du inte behöver se
den. Ja, det får bli en stor kudde, så jag tror inte det för mig.
Ja.
Men alltså, skulle de, i den här live-versionen, ska folk dö? Eller liksom,
Nej, det kommer de inte göra. De blir förflyttade bara till något annat rum. Så det är inte så farligt.
Ja, bra.
Det är också väldigt fascinerande att det existerar både kontanter i stor skala och modern teknik, som så här moderna mobiltelefoner i liksom samma, för att ofta så brukar det vara så här, ja men mordgåtor var bättre förr innan det fanns mobiltelefoner, eller så här bankrånsscener var spännande när det fanns cash, nu kan man liksom inte men den här bara skiter i det och så här, ja men vi kör båda, vi liksom kontanter när vi behöver en ficktjuv och mobiltelefoner när vi behöver någon som hetsas av liksom nätpoliser. Så att den liksom blandar det. Det tycker jag är väldigt...
Konstnärlig frihet.
Verkligen. Så att vi kanske måste tillbaka till cash för en liksom mer spännande livsstil. Jag vet inte.
Jag köpte faktiskt en tavla hamdagen med cash.
Ja. Det kan alltså bli billigare. För då kan man ju säga så här, det är jämnt. Här, ta det här.
Det var inte jättebilligt faktiskt. Med eller utan cash. Men jag blev väldigt förtjust i tavlan. Och jag är ju sucker för konst, så jag köpte den ändå. Men det var inte så billigt faktiskt. Men jag gillar ju att köpa konst. Det är min last.
Ja.
Jag har ju ingen passion, men jag har ju konst.
Det är bra.
Glöm inte att läsa bra böcker, kolla på bra konst, tipsa andra om... Lyssna på bra musik, tipsa andra om bra musik, bra böcker, bra konst. För vidare era tips.
Ja.
Var generösa om ni vill.
Ja, exakt.
jag är inte så aktiv på sociala medier själv just nu, för jag är lite så off världen. Men man får feeling.
Ja.
Tips om vår podcast, vi blir jätteglada.
Kulturbarnet finns på sociala medier.
Kulturbarnet finns på sociala medier och vi finns också på alla appar. Skriv gärna ett betyg. Det betyder jättemycket för oss, för då kanske fler ser att vi finns.
Just
Och ta hand om er. Hoppas folk får lite ledigt snart. Om det går.
Ja, jag hoppas
njut
det också.
Av solen. Ja. Super in till D-vitamin. Och Pontus, vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Jag är glad att du lärde mig om det här biennal. Nu kan jag äntligen slänga mig med den. För det blir ju liksom... Annual blir ju ett år. Biennal är två år, vad jag fattar.
Exakt.
Men tribunal är någonting annat. Det får man inte... Det är inte var
tribunal, det är något annat. Ja. Tribunal är väl så när man typ har gjort något brott.
Det men är som ett brott. Ju
trienal kanske?
Ja, du ser.
Jag vet inte. Trienal.
Ja. Häftigt.
Tills vidare. Bischweiter.
Ja, oh, där kom den.
Ja, jag tror det heter så i alla fall. Publicistklubben, peace out.
Valuta.
Große Küsse, schön Abend. Vad fan heter det? Bis nästa vecka. Ja. Vi kör på. Vi ser.
Hej då!
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toast, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.